Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och min samtalskompis Mats Björk. Världshälsoorganisationen WHO har utmålat parkeringsplatser som nästa stora urbana front. Framtiden för våra städer kan alltså komma att avgöras av parkering. Det är nog inte det första du tänker på. Det är inte det första jag eller Mats tänkte på. Men här pågår det något spännande. Och i mötet mellan de fyra stora makrokrafterna, urbanisering, globalisering, digitalisering och hållbarhet, hittar vi Easy Park och deras vd Johan Birgersson. I det här avsnittet pratar vi med Johan om hur vi förbättrar livet i våra städer genom parkeringsinnovation. Vi diskuterar värdet av att vara guidad av verkliga problem och behov när vi utvecklar våra verksamheter och våra digitala plattformar och appar. Vi pratar om att behålla sin integritet och faktiskt säga nej för att kunna behålla riktning och fart. Vi spenderar också en hel tid på undersökningen Cities of the Future Index som analyserat tusentals städer i världen, inklusive de 3200 städer som Easy Park opererar i. Vilka städer är det som visar vägen och vad kan vi lära oss av dem? Vi tar här också en tripp ner till Barcelona där det pågår något under jord. Det var väldigt fascinerande att prata med Johan om resan och visionen för framtiden, och vi hoppas att du kommer gilla det här samtalet lika mycket som vi gjorde. Vi vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag som Spotify, H&M och Elgiganten. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller ja, i vilken kanal som helst och på vilken marknad som helst, så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är väldigt tacksamma för vårt samarbete och Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Och här kommer Johan Birgersson.
Välkommen till podden, Johan.
Stort tack. Härligt att vara här.
Kan du inte för lyssnarna beskriva vem du är?
Jag är ju ansvarig för Easy Park Group professionellt. Jag är nog en ganska otraditionell ledare, tror jag. Har en ganska brokig bakgrund. Ingen karriärsplan. Har väl både sett och tagit olika möjligheter i livet, vilket har gjort att jag har jobbat i olika roller i olika industrier och har väl egentligen inte haft någon röd tråd, mer än möjligtvis att jag har jobbat med att förändra konsumenters beteende från att handla offline till online, från att se på digital tv istället för analog, från att betala sin parkering i fysiska automater till att göra det inledningsvis via mobiltelefonen till att göra det via en smartphone-app. Ganska värderingsstyrd, skulle jag säga. Tror väldigt mycket på kultur, som jag tycker är det viktigaste av allt som är viktigt i ett bolag, och människorna. Bestämde mig ganska tidigt att tacka nej till stora byråkratiska politiska organisationer. Jag vill försöka spendera min tid på att skapa och bygga någonting tillsammans med andra människor som delar mina värderingar i stort. Och baserat på det så var jag ganska... Jag kände inte till någonting om Easy Park när jag blev kontaktad. Jag hade ingen aning. Men jag ringde upp ett antal kunder och frågade vad de tyckte som använde tjänsten. Och när jag hade pratat med dem så bestämde jag mig.
Vad sa de där kunderna där då, vart jag nyfiken på?
Ja, men det var ju framförallt företagsanvändare som det var på den tiden. Och många sa, alltså, det är det bästa som har hänt. Det har förändrat min vardag och jag kommer aldrig mer gå tillbaka till något annat. Jag kan inte ens förstå. Och de pratade ju som riktiga ambassadörer och de berättade att de försökte beskriva hur bra den här tjänsten var för andra kollegor i företaget där de jobbade och människor de träffade. Så att det var det som fick mig att ta det här jobbet för lite drygt 13 år sedan.
13 år alltså, shit.
Men det som... jag har fått den här frågan några gånger förut då, och jag är ganska tacksam över att jag vid den tidpunkten i mitt liv fick den här möjligheten att ta en roll där jag tillsammans med kollegor kunde bygga upp en väldigt stark och positiv företagskultur som utgår från människorna. Det har varit en fantastisk resa. Och det är klart att man får ju mycket cred tillbaka när nya, framförallt under åren, nya medarbetare och kollegor kommer in och berättar att de trivs och tycker att det här är en häftig kultur och att de dras med i en, liksom en gemensamt skapande av värden till väldigt många kundtyper eller stakeholders på engelska då. Så att, och framförallt så har vi en kultur som verkligen vill bygga människor, inte bara professionellt utan även personligt då. Och det är väl det som jag tycker är det mest rewarding, att man ser hur människor som kommer in, relativt unga oftast, som får vara med och bredda sin professionella kunskap men också utvecklas som personer.
Jätteintressant, Johan. Det finns många dörrar att öppna från det du berättar här. Jag tänkte fånga upp en som har mer med den här... Jag tänker att vi går in i kulturfrågan, känns det som att vi ska prata om. Men jag tänkte före det så är det en grej som jag fångar upp bland de människor som jag tycker i regel är spännande. De har inte den där röda tråden. Eller den uppstår i efterhand kanske. Att, fast man har inte sett den. Det är ingen snygg PowerPoint som leder den eller något. Jag vet inte. Det är så här mer nyfikenhetsdrivet hur man studsar på olika tuver. Och det är snarare... Och jag tror faktiskt också att jag bara spontant reagerar. Jag tror faktiskt att det är ganska många som är så. Men sen kanske man skystar till sin story efterhand när man liksom tittar tillbaks. Och ja, det tar jag
liksom. Nej, men den röda tråden har jag ju inte sett förrän för några år sedan, eftersom jag har fått frågan så många gånger. Så att nej, det fanns liksom ingen tanke med att jag skulle fortsätta specifikt med att ändra konsumenters beteende. Nej. Så det är en efterkonstruktion som du säger.
Ja, men jag tror att det är så för väldigt många. Sen finns det ett narrativ som säger att man ska ha koll alltså att man ska vara målstyrd, vilket man är när man är nyfiken också liksom. Men det kanske inte alltid är. Det börjar med ett utforskande som kommer från nyfikenhet, sen kommer målen och så kommer riktningarna och så kommer allt det där andra. Och jag menar, ska man leda då, som du gör, då är det ett instrument också för att leda. Det är bara spontana reaktioner så.
Jag blir nyfiken där också på Easy Park då, det här företaget som du upptäcker för 13 år sedan och som säkerligen ett annat typ av bolag 13 år senare, i alla fall i form av den jag har ju sett liksom i researchen när man ser liksom tillväxt. Då skulle man ge några liksom nyckeltal där i form av, och du får välja liksom plocka fritt själv, om man skulle beskriva marknader eller städer, eller hur beskriver ni er i tal?
Vi är inne i, eller vi har ju brutit oss ut utanför Norden och är idag i ungefär drygt 25 länder. Och en viktig del för oss är ju antal städer. Och det kan ju vara, det är inte bara huvudstäder utan det är oftast omkringliggande städer. Och där är vi just nu i ungefär 3200 städer i de här 27 länderna. Ja, och sen så då tittar vi ju på hur många användare, registrerade användare vi har. Och där har vi ett mål att vi ska nå 100 miljoner 2023. Vilket jag tror absolut är nåbart, även att det är ambitiöst men ganska realistiskt.
Det är sjukt många skulle jag säga.
Ja, det är det jag tänker också. Jag tänker spontant så här, Johan, benchmark. Ni har bättre reach än vi har på den här podden. Något bättre reach. Det är det första jag tänker.
Men vi börjar ju tidigare än er också. Vi firar ju 20 år i år.
Ja, shit. Ja. Det där, nej men så jag bara snabb reaktion här igen, för det var första liksom tanken när vi började researcha, Andreas, jag tittar på dig, när vi började researcha, jag hade nog inte fattat hur framgångsrika, det är jag sätter ord på det själv då, men hur otroligt mycket tillväxt ni har haft. Jag hade inte fattat hur stora ni var. Det var liksom så, det var väldigt positivt överraskning. Så jag hade lite koll på de här siffrorna innan, men när man ändå tar in det att så här, man har ju då operativt jagat hem 3200 städer och fått det att funka. Då börjar jag fundera på, vänta, det här är ju inte bara, det är inte bara att snå ihop liksom. Det är ganska, jag förstår att ni har jobbat 20 år liksom, för det är ju lite, finns ju lite kraft i det här. Det är bara fritt från huvudet, så jag tänker liksom på den här.
Ja, men så är det ju. Men man kan, det är också viktigt att säga att vi har gjort ganska mycket uppköp under åren. Framförallt sedan efter vi hade vad jag fortfarande kallar vår nya plattform. Den är väl inte så ny längre, men som man möjliggjorde. Vi byggde en ny plattform som vi gick över till i skiftet 2011-2012. Och för att vara ett litet bolag liksom, så tänkte vi ändå globalt. Försöker think big and act small, och då tog vi ett globalt perspektiv. Vi byggde en plattform som skulle kunna skala globalt med multi-country, multi-language, multi-currencies och så vidare. Och det har ju varit en förutsättning för oss att kunna geografiskt expandera så som vi har gjort då. Mm. Och vi gör ju det helst genom uppköp, eftersom den här branschen är ju verkligen stad för stad. Och det tar ju ganska lång tid, så om vi ska in i ett nytt land och vi kan hitta ett bolag som gör det vi gör men som kanske då har kommit till 20, 30, 40, 50, 100 städer, då är det ett snabbare sätt för oss. Och vi öppnar precis ett nytt kontor i Melbourne i Australien. Men oftast så är det ju så att den tjänsten som vi, de tjänsterna som vi bygger på kräver ganska mycket skala för att få lönsamhet i det, och många av dem, i princip nästan de flesta av alla bolagen vi har köpt, så har de inte nått skala.
Just det.
Och eftersom vi är entreprenörer och kommer från det vi gör, så har vi en stor respekt för att man börjar någonstans och så bygger man en plattform och så bygger man den utifrån det landet man är i. Och ganska snabbt så har man då ganska mycket begränsningar i att skala en tjänst i andra länder med andra språk eller andra valutor. Och vi kan ju vara ödmjuka eftersom vi har varit i den situationen och har full förståelse för det. Men det, så oftast har vi ju hjälpt de entreprenörerna faktiskt genom att köpa upp dem. Och i vissa avseenden så har de stannat kvar som en del av teamen.
Mm. Jag tar in där både, tänker jag, er affärsmodell som liksom känns byggd på, ska vi säga, exponentiella teknologier som liksom tillåter er att ha den här tillväxttakten. Men jag tänker även hur du beskriver att ni bygger för själva skalbarheten, tycker jag är intressant. För det kan ju verkligen ta stopp där annars. Och det, tittar man, spolar vi tillbaks 13 år eller längre, så vilken enorm utveckling som verkligen har skett inom liksom inom digital. Och nu pratar jag framförallt kanske hur vi, om jag går till mig själv, hur jag själv har också börjat använda den här typen av tjänster, ja, men i min vardag. För jag tänker, det som är så intressant tycker jag också, att det, visst, vi kan prata teknik och, men hur vi också, hur man faktiskt också träffar rätt i behov, eller hur ni träffar rätt i behov. Hur går jag till mig själv där, hur, ja, men stressmomentet av att köra runt, liksom leta parkering, eller när jag liksom själva, ja, men nu ska jag betala den här parkeringen, måste jag hitta den här parkeringsautomaten, och alla de här små friktionerna i min vardag som man träffar rätt då i mina behov, och säkerligen i allas behov i de här 3200 städerna, då är det på ett sätt också självklart och inte förvånande att ni är så stora som ni är. Så tänker jag.
Ja, men det är sant. Och vi är väldigt fokuserade på att verkligen prioritera det som skapar värde för våra användare. Vilket också innebär då, kanske en av de viktigaste sakerna i att bygga ett bolag, och det är ju att säga nej. Så vi har ju sagt nej till väldigt, väldigt mycket, för att vi har inte tyckt att det skapar tillräckligt mycket värde för våra användare. Och det är ju det som vi till stort drivs av. Vi har ju en vision som då på engelska är Make cities more livable. Och där vi har en tydlig idé hur vi kan bidra till det. Och det är bara det vi kan fokusera på. Vi kan inte bidra med allt, för det är väldigt, väldigt många delar som ligger i det då. Men vi har ju klart definierat, det gjorde vi redan för dryga 10 år sedan i vår vision, vad vi ska bidra med då. Och utifrån det så har vi ju byggt olika tjänster och byggt om dem och vidareutvecklat dem hela tiden. Sen vi kom på den nya plattformen då, vid skiftet 11-12.
Här nu, jag kanske gör en liten gir, kanske mot ett dike, who knows. Men jag blev så nyfiken kring liksom produktutvecklingsaspekten av det här, eller plattformsutvecklingsaspekten. Jag vet inte vart det är ett ord där. Hur, det kan ju bli så att man får feeling, man börjar få det funka, man får kunder som strömmar in, att man hamnar i någon form av feature-glädje. Att man då inte säger nej till massa med möjligheter som öppnas upp. Hur har ni, vad kan ni liksom dela kring hur ni har hållit styrningen? Hur har ni kunnat hålla ihop integriteten och riktningen? Fattar man den här frågan?
Jo, nej, men jag tror att jag förstår precis vad du menar. Mm. Och ja, alltså det började ju med att vi var ju en mindre grupp från första början som liksom såg den här möjligheten att faktiskt genom att bygga tjänster för att digitalisera en stads ekosystem när det gäller parkering. Mm. Så såg vi otroligt mycket värden vi skulle kunna skapa för städerna, för de som lever i städerna, för de som kör bil och för de aktörerna som är i parkeringsbranschen, vilket är i huvudsak städer för gatumark och kommersiella parkeringsoperatörer för det som inte är på gatan då. Och det var ju vår utgångspunkt. Och vi har ju varit ganska tuffa mot väldigt många, både kollegor som har kommit in med nya idéer, men också externa parter där man har sagt att med er plattform så borde ni kunna göra, vad säger man, public transportation, alltså biljetter för buss och tåg och så vidare. Varför vi har blivit uppvaktade att göra lösningar för cyklar på stan, EV, bikes på stan och ja, det är en lång lista. Mm. Och där är ju inte vi. Det är det ena. Sen tror jag min personliga syn som de flesta, eller vi, mina kollegor också delar med mig, är att de som lyckas göra bra apptjänster, det är de som hittar en nisch och stannar i den nischen och verkligen gör den riktigt, riktigt bra. Och om man då tar konsumentens sida på det, så brukar jag säga att konsumenten har ju redan röstat. Det vill säga man som konsument så har man inget problem med att man har väldigt många olika appar som löser olika problem eller olika nischer. I min beskrivning, man har en app som man hanterar parkeringen, men man har en annan för att hyra en EV-bike. Man har en tredje för att köpa sina biljetter till tunnelbanan eller bussen eller tåget. Mm. Den andra aspekten på det är också att ju mer du bygger in i en app, desto svårare blir det att använda den. Mm. Och där är det ju en jätteutmaning för att hålla den balansen. Mm. Och vi har ju redan idag en utmaning där vi då dels hjälper kunder att parkera på gatan, ett, hitta en parkeringsplats snabbare, två, hitta en parkering på gatan snabbare, tre, kunna parkera i ett garage. Och nu har vi också hur man väldigt snabbt i samma app kan också hantera elbilsladdningen. Mm. Och redan här blir det ju svårt. Därför att ta elbilsladdning som ett exempel. Den är ju bara relevant för de som kör elbilar, inte för de som inte kör elbilar. Och hur kan man liksom differentiera det på ett klokt sätt? För oavsett vilken app man använder, så de två viktigaste aspekterna är ju att den är snabb och lättanvändlig. Mm. Och där är det en jätteutmaning. Så jag tycker att din fråga är helt relevant.
Den kommer ifrån, och snabb reaktion bara, jättevärdefullt Johan. Vi rör oss ju, Andreas och jag, väldigt mycket i frågorna kring, låt oss kalla det product market fit. Framförallt då när det kommer till framväxande marknader. Och så det är från den kommer. Exakt hur får man product market fit var frågan, fast det var dold i liksom Easy Park sammanhang då.
Det finns ett skolboksexempel, det är väl Evernote. Ni känner säkert till den. Men de började ju med en app för att snabbt on the fly kunna ta noteringar. Och sen så byggde de ut det till en herrans väldigt många olika features, och till slut så tappade de användare för det blev inte tillräckligt snabbt och enkelt.
Nej, det är on point. Och flera stycken, så den är ju som sagt svår, för innan du har fått skalning kanske då, jag fortsätter att teorisera här, jag vet inte om det blir värdefullt, men vi testar en sväng. Innan du får skalning så vet du kanske inte om du har product market fit, även om du då kanske har inflöde av affärer. Så att göra features innebär ju också liksom att man gör en liten pivot eller någon gir åt något håll liksom, tills det smäller på. Men när det då väl smäller på, då får man ju sluta med feature workshopparna. Då får man ju liksom dra ner på den, för det är ju rackarns kul också att jobba med alla idéer, absolut, och möjligheter och liksom sådär. Så. Ja, jätteintressant.
Vi hittade en spännande grej här i förberedelserna för det här samtalet med dig, och det var WHO som jag tycker skrev någonting väldigt intressant där man pratade om parkering som nästa stora urbana front. Och vi ser även i andra rapporter och liksom indikatorer och liksom uttalat liksom, framtidens städer avgörs av parkeringar, och det här blir man ju väldigt nyfiken på. Och tänker ni som aktör, det kommer ju också ett ansvar som liksom sköljer över en när man ser liksom såna här uttalanden. Och då var vi också lite glada när vi hittade den här rapporten som ni har släppt som heter, ni kallar den The Cities of the Future Index. Så jag tänkte höra lite grann, vad ni har gjort för någonting?
Vi har utvärderat tusentals städer och försökt identifiera de som är ledande på att implementera ny teknik för att underlätta. Och det är ju för att ändå på något sätt få en relevans och ett förhållande då, så är studien indelad i tre olika storlekar på städer. Och använt då en struktur för att betygsätta beroende på hur tekniskt avancerade de är. Och det baseras ju på officiella källor, så det är ju ingenting som vi har hittat på själva. Bland annat Världsbanken, det kommunist, internationella valutafonden i kombination med vår egen data också. Mm. Och den är uppdelad i fyra olika områden. Det digitala livet i staden, innovation inom mobilitet. Tredje är en infrastruktur för information, förekomsten av liksom internetbetalningar och kvaliteten på stadens internetuppkoppling. Och vi som reser ganska mycket vet ju att det kan ju verkligen variera. Och avslutningsvis då, miljöpåverkan och hållbarhet, och generellt sett ett ansvar för klimatförändringar.
Jag tänker, alla städer ska ju bli cities of the future, förhoppningsvis här och inom nära liksom framtid. Men om man tittar då på de här städerna som, för några tänker jag då, har ni sett några städer leder, och då blir man ju nyfiken på vad gör de här städerna rätt och vad kan man liksom lära sig av dem?
Jag tror att det här är att vara en smart city är någonting som har varit på agendan i väldigt många år, och vi har ju oftast blivit tillfrågade åtminstone de sista, ja, i vart fall 8 åren. Och det fanns ju en trend för några år sedan där stora internationella bolag gick till städerna och ville sälja en konsulttjänst för att se till att de blev smartaste staden i det landet. Och man började då med att försöka skapa och sourca, ta in så mycket olika data som möjligt. Och därefter så försökte man då bli klok på vad kan man nu göra med den här datan. Och under alla de här åren så har vi blivit tillfrågade. Och vår utgångspunkt är någonting helt annat. Vi utgår från vad är det för problem vi ska lösa. Eller vad är det för värde vi kan skapa. Och därifrån, vad är det för data vi i så fall behöver? Och sen har vi jobbat stenhårt med att på olika sätt ta fram den datan. Vad jag försöker säga är att jag tror att hela angreppssättet har ju under väldigt många år varit i vår värld då 180 grader fel riktning. För om man inte börjar med vad det är man försöker skapa för värde eller lösa för problem, Istället spenderar jag väldigt mycket tid på att ta in en massa data och sen försöker förstå. Det har ju visat sig att många av de här initiativen har ju inte blivit speciellt bra eller blivit speciellt mycket utav då. Men det som är intressant är väl att storstadsregioner i Europa får höga poäng. Skandinaviska städer generellt sett rankas särskilt högt. Skandinaviska länder gör sitt yttersta att ge sina medborgare en hållbar och mer levande stadsmiljö. Och det är tydligt att Skandinavien generellt sett ligger i framkant när det gäller inte bara framtagande utan också användande av ny teknik. Och bland de mellanstora länderna och mindre städerna så är nästan upp mot 90% de 10 första eller främsta städerna kommer faktiskt också från Skandinavien då.
Ja, vi såg det. Vi har faktiskt nördat ganska ordentligt där, Johan. Vi var jätteimpad av rapporten. Den triggar ju definitivt mitt bias, alltså att få liksom, som gärna vill ha världen i Excel och är en av de där som du beskrev först. Låt oss samla all data. Det var liksom mitt team det. Och så säger jag, ja just ja, vänta, det här ska ju bli värt någonting för någon också. Hur fanken får man till det? Så jag tror att vi är många som har mognat in i att man ska tänka värde och så sen gå ut och göra jobbet. Liksom, det är ju en process då för datatuntar som då är jag i det här fallet. Så nu när den här datan är så här fint presenterad, då blir man nyfiken på vad ni har fått för, alltså två frågor ur det. Så här, vad får ni för reaktioner när ni springer fram med rapporten och hur använder ni den själva i ert egna arbete? Får man välja hur man flyger in på den?
Nej, men vi har ju fått ett fantastiskt gensvar. När vi lanserade den så fick vi ju globalt fick vi över 250 artiklar. Och vi har ju såklart använt den i alla relevanta forum i alla våra länder när tillfälle ges. I samtal med trafikplanerare, i samtal med till del som vi får möjlighet att diskutera såklart med politikerna. Och, eller i enkelt uttryck alla som kan vara med och påverka det. Men vi har ju också fått väldigt mycket nya kontaktytor i städerna. Som har blivit intresserade tack vare den här studien. Och faktiskt fått en större förståelse över allt vi kan bidra med oss. Så det är städer, samarbetspartners, också parkeringsoperatörerna som hanterar kommersiella ytor. Allt ifrån en flygplats till ett garage av något slag eller en öppen parkeringsplats som det finns ganska gott om just i Skandinavien då. Och det visar ju på att vi alla måste hjälpas åt att driva på den här förbättringen. För vi har ju olika delar i värdekedjan. Och där är vi ju som olika kugghjul. Och jag tror att det som är kanske mest positivt utav allt är att det har liksom väckt en större förståelse och också ett större, viktigast av allt, ett större intresse att faktiskt tillsammans jobba ännu mer emot det här.
Jag såg en av de här då, kanske 250 artiklarna. De beskrev i alla fall städerna i Australien. Och där var man ganska snabb att liksom benchmarka sig då mot andra geografier helt enkelt. Och där tyckte jag hände någonting intressant också. Där städer börjar benchmarka mot varandra och hitta bra sätt och bra lösningar. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså rollen att koppla samman de här städerna. Det blir lite så här plattformseffekten och värden som man kan liksom generera ovanpå er plattform som inte är liksom betala enkelt eller förläng parkeringen i mobilen utan det är någonting helt, helt annat. Och det vet jag inte om det har med den här att göra, men jag hade någonting som hette Parking Data as a Service. Hur man liksom kan använda datan i stadsutveckling tolkar det som.
Just det, absolut. Och jag har ju haft en önskan i ganska många år och det är ju att bland annat använda ett nyckeltal som är söktid för parkering. Eller på engelska parking search då. Jag har bara en vision, jag brukar säga liksom där Berlin försöker få en kortare search time än Hamburg eller Rotterdam utmanar Amsterdam och där borgmästaren firar liksom att nu har vi faktiskt kortare söktid för att hitta parkeringsplatsen än Madrid mot Barcelona eller vilka städer det nu kan vara. För man tänker på det nyckeltalet och vilken effekt det har på make cities more livable. Det är ganska många aspekter så är det ett väldigt viktigt nyckeltal. Jag menar i en stor stad så utav totala körtiden Så i snitt så är 25% av den går åt till att folk ska leta efter en parkeringsplats. Mm. Så för att komma tillbaka till parking data, så för oss så vi började ju i änden, hur kan vi hjälpa våra användare att korta tiden för att hitta en ledig parkeringsplats? Och vi har investerat ganska mycket i det. Och vi köpte ett fantastiskt bolag från Israel, Tel Aviv. De hade bara fokuserat på det här i 6 år. Mm. Och de hade då efter provat väldigt många olika alternativ kommit fram till en lösning som vi ansåg var unik i världen. Och så att vi köpte dem och tog ombord teamet, och sen har vi då skalat upp den både kvantitativt men kvalitativt och byggt vidare på det. Mm. Och den datan har vi sen tagit del av och använder, men att vi presenterar den i ett användarvänligt format för trafik- och parkeringsplanerare i en stad, vilket öppnar helt nya ögon för dem. Mm. För att kunna se vad har man de befintliga parkeringsplatserna, hur används de, hur länge parkerar man där, vilka tider på dygnet. Vad skulle hända om vi ändrade policies, som oftast då är styrda på? Det är 2 parametrar som man styr parkering på i en stad hittills då. Det är 1, hur länge får du parkera? Ju längre in i staden du kommer, desto kortare, för att du ska få ett flöde. Längre ut så kan du parkera längre. Och det andra är pris. Ju längre in i staden du är, desto högre pris får du betala. Och längre ut så får du ett lägre pris. Men med den här datan så kan de verkligen jobba inte bara med de 2 parametrarna utan många andra. Och om det yttersta är att skapa ett bra trafikflöde i en stad, vilket är en större och större utmaning som vi pratade om i början för alla städer där drivet utav urbaniseringen, så är ju att hantera parkering en väldigt viktig del i trafikflödet. Och här skapar vi ett enormt värde. I första hand då började vi skapa det värdet för bilisterna, våra användare, och nu har vi då använder vi i princip samma data, men vi skapar värde för städerna och parkeringsoperatörerna.
Mm. Otroligt intressant. Jag måste få reagera. Jag kan liksom inte sluta reagera här. Ja. Som bara liksom för att packa ihop lite grann det som du har pratat om nu, Johan, så ska jag säga att det finns några saker som jag tycker då känns väldigt mycket framtid i sättet som ni tänker här. Det ena det, så, kring hela samtalet nu tycker jag vi har pratat om att ni har satt liksom bilisten i centrum, för det är det den har startat, det är det product market fit liksom arbetet har utgått från. Men nu då när ni har börjat fått lite volym och sedan 2011 liksom satsade på plattform, så börjar de här andra värdena kunna brytas ut, liksom stadsutvecklingsvärdet som kommer ur det. Det finns kanske till och med jag tänker på ett shared value överlapp här. Det finns någonting för inte bara trafikplanerarna utan också för de som då ska kvantifiera och förstå trafikens påverkan på hållbarhet kan ta del av datan. Det kan vara de som ska börja, vet jag, landskapsarkitekter som ska fundera på vad är en bra livsupplevelse för en stadsbo, som kan ta del av den här datan. Och i det som möts en herrans massa aktörer med start i att vi vill parkera lite snabbare. Alltså, så det, är liksom, det finns ju någonting som är väldigt fint i det kundcentriska, som man fortsätter att jobba, så kommer de här värdena bara mer lager efter lager efter lager. Så det tar jag in från när du pratar. Den andra grejen, stora grejen som jag tar in från när du pratar och gärna vill så här paketera ihop till de som lyssnar på podden, det är den här satsningen som är global. Den är global, urban, digital och hållbar direkt 2011. Och det är ingen bekvämt möte när man sätter aspirationen, tänker jag då, 2011 på att bygga den här plattformen. För det är inte, man klickar inte hem den liksom bara. Och det är ingen snygg konsult som glider in och berättar exakt hur man ska göra det. Det är ganska mycket så här ångest i det också då. Och att man ska fortsätta att jobba på den här plattformen. Och det är jobbet, tänker jag. Om man ska lyckas och komma till det här läget nu 2021, där de här shared value-grejerna uppstår. Det, jag vet inte om vi har varit på samma podd i poddsamtal, men det är det jag har tagit in i varje fall när du har pratat nu, Johan. Och det, liksom, och det är så vi ska bygga, tänker jag, verksamheter framåt. Det är det, oavsett om man är en startup eller liksom om man ska transformera sig från ett gammalt sätt att operera till ett nytt, så är det liksom, det är playbooken, känner jag. Känner ni det?
Ja, jag skulle säga det man möjligtvis skulle lägga till i den. För framtid var inte en av dem där, tänker jag, Mats. Det är hur ni arbetar med den här lite längre framtidsbilden och tänker så här, morgondagens behov. Frågor som liksom, hur mycket parkering kommer vi behöva? Har vi nått liksom, är vi på peak parkering nu och nu kommer det bara gå neråt? Eller hur jobbar ni kring framtid, tänker jag?
Vi har en översyn av vår strategi varje år, varje höst. Där vi tittar 5-10 år fram i tiden. Vi utgår från, vad trodde vi förra året? Vad är det som potentiellt sett vi har lärt oss eller som har ändrats? Eller vad är det för nya möjligheter som vi tror att det kommer se annorlunda ut om 5-10 år än vad vi trodde förra året? Mm. Och man kan ju se det på olika sätt, men vår bedömning, och det är inte vi som har liksom hittat på, utan det är ju data som vi försöker ta in från olika källor. Så säger, om vi tar ett exempel, 2040 så är bedömningen att 75% av jordens befolkning kommer bo i städer. Mm. Och kanske inte fullt ut i paritet med det, men i linje med det så kommer ju också antalet bilar att öka. Och det tror jag inte är så enkelt att ändra på. Snarare är ju frågan då, hur kan vi hantera en sån situation? Mm. Och det blir ju en väldigt, väldigt viktig dialog mellan oss och andra kugghjul. Och vilka tjänster och lösningar kommer underlätta att leta efter en ledig parkering kommer ju att aktualiseras ännu mer. Mm. Men det är också som du var inne på, Mats. Hur får man in stadsplanerarna att ta även in den här aspekten i ett tidigare stadie? Mm. Jag tycker det är ganska intressant om man tittar på Spanien som ett exempel. Det är ju väldigt många av oss i Sverige som har varit i Barcelona. Det är ju en populär stad. Och jag tror att en av de sakerna man tar med sig när man har varit där är att det finns ju väldigt mycket gågator. Mm. Så det är en ganska skön stad att turista och förmodligen att leva i. Mm. Och flera spanska städer, Malaga, Estepona och många andra, har ju tagit efter det. Eftersom det har ju varit någonting som har skapat en positiv upplevelse för de som lever och besöker där. Och vad de gör är ju att de har ju då byggt garage ganska förhållandevis nära centrum, men underground. Mm. Och gjort olika lösningar så att man faktiskt kan köra förhållandevis nära stadskärnan men ändå parkera bilen i användarvänliga garage under och i princip ta en hiss eller en trappa upp och komma upp på gågatan. Mm. Och det tror jag är en intressant lösning som jag hoppas att flera andra städer tar efter på. Det är väl ett exempel på hur man planerar det. Men jag tror att snarare utgår från hur kan man hitta smartare lösningar. Istället för att, jag tror att mota bilarna fullt ut, det tror jag inte kommer vara gångbart. Och förhoppningsvis så är det ju fler, kommer det också vara fler elbilar. Mm. Jag tror att vi försöker också samarbeta med de som har garage i en stad. Mm. Det viktiga är ju att hur kan man berätta för en bilist som söker en ledig parkeringsplats i rätt ögonblick i ett relevant interface som våran app är, att runt hörnet 25 meter bort så finns det ett parkeringsgarage med lediga platser. Och i det ögonblicket så hjälper vi staden att minska bilar på gatan, vi hjälper parkeringsoperatören att fylla upp deras garage och vi hjälper våran användare att korta tiden för att leta efter en ledig parkeringsplats. Vi brukar kalla det för win-win-win. Mm. Vilket är ett annat exempel på hur vi försöker skapa värde för så många stakeholders som möjligt.
Här finns det mycket intressant, men någonting specifikt som jag tänker kring nu, det är vi har etablerat att det är många aktörer inne här i strömmarna kring parkering. Den kan skapa massor med värden åt massor med olika håll givet att man kommer överens på plattformen. Men det finns en grej som jag tycker liksom mobilitetsdomänen kanske ligger lite efter på. Det bästa sättet att exemplifiera det är nog att jag är en farbror, så jag kör en Volvo XC70 och liksom är lite nöjd med det. Men den kan ju liksom bara prata med Volvo. Och den befinner sig bara inom Volvos egna domän. Och det är inget fel på den alls. Men den kan inte ta in Easy Parks instruktion in i skärmen för mig, där jag gärna skulle vilja ha den informationen. Och den skulle då inte nödvändigtvis kunna guida mig. Den kan göra det eftersom jag liksom tycker om appen och tjänsten som ni har. Men det optimala för mig i min upplevelse, kanske till och med när den ska bli självkörande någonstans, det är att den där informationen sitter ihop i ett gränssnitt, i en upplevelse, centrerat kring mig som är kund.
Får jag bara rätta dig där, Mats, för att om du går till XC40, då kan du ju ha via Android Automotive. Då samarbetar ni med dem och då kan man ju faktiskt se det där i skärmen i bilen och vara uppkopplad.
Det var lite det jag fiskade efter.
Ja, sorry. Att...
Så, men vad tänker ni när jag pratar så här? Det, liksom, det här är en innovationshorisont då, som finns i det här, att vi ska koppla ihop grejerna.
Ja, nej, men vi har tänkt väldigt länge på det och ganska mycket. Redan när vi skissade, vi gjorde våra illustrationer om hur det skulle fungera 2010-2011. Och det är ju helt klart så, som du är inne på, Mats, att som bilist så skulle man ju gärna vilja ha ett bättre och större och mer relevant interface, det vill säga skärmen eller headuniten i bilen som ett komplement till appen. Mm. Och där har det ju varit en ganska lång resa i många långa diskussioner med många biltillverkare som har gjort proprietära lösningar under många år, och trots att vi är ett litet bolag så har vi ju sagt nej till de flesta biltillverkarna för att vi tror inte att det är skalbart, och vi har gjort några integrationer med några biltillverkare, men det som är positivt och som Andreas relaterar till är ju att det har kommit en öppen plattform, kan man väl säga enkelt uttryckt, som är Android Automotive. Och där är det ju, har ju blivit ett väldigt stort intresse sista, jag ska säga, 1,5-2 åren. Traditionellt sett så har biltillverkarna haft en stor rädsla för att släppa, som de uttrycker det själva, släppa in Google eller Apple i bilen, för då är det kört. Då tappar de kontrollen, till att Polestar, som var första biltillverkaren ut, att faktiskt... Om man nu väljer att se det från deras perspektiv, ge efter och släppa in någon annan än de själva. Mm. Men det har ju också visat ett oerhört stort användande. Mm. Och om man får skryta lite, eller på att säga, men så har visat sig att vi har haft rätt. Det är först när man skapar ett tillräckligt bra användargränssnitt och en enkelhet, så kommer användandet. Och det har de lyckats med. Där vår app bland annat då är speglad fullt ut integrerad i den stora skärmen. Så att där är vår bedömning att nu kommer det nog mycket, mycket snabbare, och att flera biltillverkare kommer att följa. Sen har vi byggt in möjligheten med Apple CarPlay och Android CarPlay, och där har ju även de gjort en förflyttning där de begränsade CarPlay-användandet till musik- och navigationstjänster endast under väldigt, väldigt många år. Och för, om det är 1,5 år sedan, så bestämde de ju sig att även släppa in parkeringstjänster då. Mm.
Ja, det är otroligt spännande. Och det går ju tillbaka, tänker jag, till värdet som mig som användare, tänker jag då. Jag såg också någon feature där också, att om man kör iväg med bilen så avslutas parkeringen, så man slipper få de här liksom... otroligt intressant. Och här finns det ju en skattkista att liksom brainstorma affärer som går att skapa liksom ovanpå er plattform, både för liksom, ja, men för bilförare, eller för om man är liksom stadsutvecklare eller annat. Och det får vi prata om vid ett annat tillfälle, för vi tänkte faktiskt vi ska släppa iväg det, Johan, men vi har två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första, den lyder så här: när vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Jag skulle säga den stora digitaliseringens tid.
Enkelt, ja. Koncist, och du får rejält med medhåll här från Andreas och mig, jag säger. En twist på den då: kommer vi referera till den här tiden, tror du, Johan, som före någonting, och i så fall före vad då?
Jag skulle säga den stora hälsorevolutionen.
Snyggt. On point. Ja.
Vi är mer stressade än någonsin. Jag tror att vi får svårt att få ihop livspusslet. Och tyvärr generellt sett så läser vi ju dagligdags i studier att folk mår sämre och sämre både fysiskt och mentalt. Och där hoppas ju jag att vi kan vara en skärva i att ändra på det genom att minska stressen när man kör bil och ska parkera en bil. Vilket vi redan har påvisat.
Jättebra.
För i andra änden tänker jag när du säger det här måttet då av att mäta tid för att leta parkering, det är ju mer tid för familjen eller mer tid på arbetet eller, så den är ju ett värde som vi vill åt.
Jag hoppas att vi får följa upp här, Johan, om ett tag, se hur det har gått liksom i det fortsatta arbetet. Jag vill jobba med den där 25%-siffran, alltså tiden liksom spenderad som ska dras ner, och om vi kan få igång tävlingen mellan Berlin, Barcelona och Bräcke. Jag vet inte hur man ska tävla i hur snabbt man ska hitta parkeringsplatser, för det är liksom, det finns ju en rejäl relevans i en sån tävling, var i alla fall känslan som jag fick här. Så det har varit en ynnest, Johan, att ha med dig, låna tid ur din vardag och prata om Easy Park och er resa här. Så stort tack att du har gästat oss.
Trevligt att vara här. Stort tack för att jag blev inbjuden.
Tack för att ni har lyssnat på Johan och på oss. Tycker ni att någon i er klick borde lyssna på Johan, så dela gärna samtalet vidare. Och gillar man det här, gillar man kanske annat också, tänker vi. Och vi föreslår att du lyssnar in på Niklas Gyllenram som är CEO för Aiden, en spin-out från Volvo Cars i Silicon Valley. Vårt samtal med Niklas finns redan i din feed eller på vår webbplats kylanderobjork.se. Och det här avsnittet heter 0920, Niklas Gyllenram och den uppkopplade bilen. Gillar du våra goda och ibland filosofiska, stundtals lättsamma och ibland kanske lite stökiga samtal om framtiden, så prenumerera gärna på oss via Apple, Spotify eller kanske Google Podcasts. Så igen, stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!